Nu kör vi. Nu är alla inne. Så, perfekt.
Kanoners.
Välkommen efter 15 minuters teknisk strul. Vi kör ju det här intervjun 21.00. Jag är liksom en småbarnsmamma till en 5-åring, så det här är way past my bedtime.
Varmt välkomna till podden Mot alla odds. En podcast där vi möter spännande personer som har lyckats på olika sätt mot alla odds.
Sebastian Siemiatkowski, som var med och grundade Klarna, behöver kanske inte någon närmare presentation. Han är en av Sveriges mest framgångsrika bolagsbyggare och har som ambition att göra sin betaljätte till hela världens shoppingmotor. I den här podden pratar han med Dekka Abukar om hur drivkraft skapas och hur viktigt det är att ställa krav. Han hoppas att hans egna barn ska hitta sitt eget driv och tänker inte låta dem ärva hans miljarder. Och vad betyder det egentligen att vara entreprenör som andra generationens invandrare? Kan det rent av vara en fördel att ha en annan bakgrund? Varsågod, här är Dekka och Sebastian.
Det här är första gången vi träffas och jag tänkte så här, vad har vi två gemensamt? Eller vad har varit så här gemensamma nämnare? Och för att vara jättebasic nu så är det faktiskt att vi båda har haft föräldrar som har invandrat hit. Du har ju föräldrar från Polen som har invandrat hit och jag har ju föräldrar från Somalia som har kommit hit.
Jag tror att i viss mån när jag växte upp så var Polen liksom nästan lika långt borta som Somalia i de flesta svenskars huvuden på den tiden. Då var det så här, det var bortom järnridån, det var de som spydde ut liksom massa skit i Östersjön och liksom, om man var på lack och så där. Idag tror jag på något sätt att liksom folk så här, generella bild av så här, ja, utlänningar, då måste du nästan komma från Somalia eller någon annanstans för att du ska liksom hamna i en kategori. Polack räknas inte riktigt längre.
Ni är svenskar idag. Nej.
Ja, exakt. Det var någon stand-up komiker någon gång som skämtade om att liksom hennes farmor eller, så här, eller mormor hade gift sig utsocknes, så det var en stor skandal. Och sen hade hon gift sig utanför landskapet nästa generation och det var en stor skandal. Så det enda positiva i alla fall var att liksom horisonten breddades för varje generation. Så jag vet inte, man kan förhoppas att det i alla fall är någon slags trend på det sättet att vi blir mer och mer accepterande för längre och längre bort. Liksom. Men det är klart att liksom, efternamnet var krångligt, språket var krångligt och att Sverige på den tiden och knappast idag heller var ett samhälle som liksom riktigt så här inbjöd till integration. Liksom. Alltså, det fanns mycket svårigheter med att integreras i det samhället. I synnerhet skulle jag vilja säga för första generationen. Jag tycker ändå att för oss i andra generationen så tycker jag faktiskt att det ser lite bättre ut. Och kanske på vissa sätt bättre än andra länder. Men för första generationen, skittufft.
Vad tänker du kring dina föräldrar och den resan de har tagit till Sverige? Jag känner personligen att vi påverkas av allt. Men framförallt liksom den här, både tacksamhetsskulden men också ansvaret som läggs på en när ens föräldrar kommer hit för att egentligen uppoffra en bättre framtid för oss.
Verkligen.
Så är det ett jättestort ansvar. Och det är liksom verkligen så här, jag måste lyckas. De har uppoffrat så här mycket för mig. Hur känner du kring det? Har det påverkat dig? Var det samma tankesätt eller var det mer så här?
Men absolut. Nej, men jag var ju inte, eller så här, vi började i det område idag i Uppsala i Gottsunda som anses liksom ha störst utmaningar. Där bodde vi, men det var när vi var väldigt små. När vi väl sen blev lite större så fick vi liksom flytta till ett svenskt område där det bodde svenskar. Och i den skolan jag gick i, alltså jag kommer ihåg i Eriksbergsskolan på mellanstadiet så kanske jag skulle gissa att det var kanske 25% som hade någon typ av utländsk bakgrund. Men det kunde variera från typ isländska, turker. Alltså det var liksom en liten blandning. Så det var inte bara svennar. Men det var inte heller liksom 99% som jag hör att det tyvärr kan vara idag. Jag har inte sett det själv med det man får liksom läsa. Så är det i vissa skolor. Liksom. Det är ju chockerande stor skillnad. Så att jag omgavs ju ändå av folk som pratade svenska bra. Liksom, och så vidare. Med sådana grejer. Men liksom, det är klart att jag kände enorm frustration. För mina föräldrar var ju akademiker. De hade pluggat. De fick inte jobb som motsvarade deras liksom, förmåga. Och de liksom, det finns tyvärr en tendens att om någon inte riktigt förstår språket så likställs det lite med att den personen inte är särskilt smart heller. Folk har en tendens att bete sig så mot någon som inte riktigt förstår. Liksom. Då blir det liksom, ja, men då är du nästan på den här mentala nivån. Och det märkte jag ju mina föräldrar bemöttes av hela tiden. Vilket de givetvis tog väldigt illa åt sig och var väldigt frustrerad över och var ledsen över. Liksom. Mm. I små tror jag också det förklarar varför folk från en viss etnisk bakgrund umgås med folk av sin egen etnisk bakgrund, sitt eget språk. För att, liksom, i synnerhet första generationen. Så att de var, hade det svårt, och pappa körde taxi och sen var han arbetslös och så gjorde han liksom massa olika grejer och olika projektanställningar och kurser och det ena och andra. Liksom, och sådär. Men var ju väldigt frustrerad och ledsen över att inte liksom, få göra något som matchade hans förmåga. Liksom.
Men hur kände du det? Alltså, var du liksom arg över det också?
För
du
ja, ser... absolut. Jag var arg över det därför att liksom, ja, men jag kommer ihåg att jag sett och hjälpte honom redan när jag var ganska liten, typ 11-12, så att jag hjälpte honom att rätts, liksom läste hans jobbansökningar och hjälpte honom att stava rätt och se till att svenskan var bättre så att det inte skulle märkas. Liksom. Vi har ju släktingar som bytte efternamn. Jag har ju fördelen att jag ser ju svensk ut och vi ser svenska ut. Och lite bara för att jag kommer att tänka på det nu, men en liten grej är så här att jag vill ju ändå också inte heller jämföra mig med folk som inte ser svenska ut, för att när jag började på gymnasiet, förlåt, nu blir det en bisätt, men en viktig grej.
Nej, men kör.
Det att då hade jag en kompis som var iranier och såg iransk ut. Och då skulle vi åka till Stockholm och jobba till Stockholm tillsammans. Och då åkte vi pendeln från Uppsala och sen gick vi genom spärrarna på SL. Och för första gången i mitt liv blev jag stoppad varenda gång och kontrollerad på biljetten. Och då insåg jag liksom så här att min upplevelse av att vara invandrare i Sverige inte riktigt så här representerade allas upplevelse. Liksom. Utan att liksom, har man dessutom ett utländskt utseende så finns det en helt annan nivå av behandling man bemöts av sin om, som liksom de vanliga svenskar inte tror eller inte reflekterar över. Liksom. Och det var ändå en väldigt enkel grej, men det var verkligen den här liksom skeptiska bilden av liksom, ja, men har du den här biljetten?
Just det.
Är den förfalskad eller är den riktig? Liksom?
Man misstänkliggörs plötsligt bara.
Ja, precis. På ett sätt som jag aldrig ändå, alltså som ser ut svensk, inte liksom, jag har inte fått det mottagandet. Mm. Men mina föräldrar handlade mer om att liksom, att de misstänkte att deras ansökningar lades undan för att det var ett konstigt efternamn. Och idag är återigen inte mitt, det är så mycket polacker i Sverige så det är liksom ingen som bryr sig om polska efternamn längre. Men på den tiden var det verkligen så att man liksom, det märktes ju att det fanns en liksom en segregerande effekt. Och att, och pappa var liksom, de var frustrerade och man kände att det var orättvist. Man tyckte att det kändes orättvist liksom. Och det, i viss mån kanske det här att liksom, ja, de hade uppoffrat mycket. Jag tror inte riktigt jag fattade det förrän jag blev lite äldre faktiskt. Men däremot så fanns det definitivt det här lite grann så här, men vadå, vi förtjänar väl också ha det bra. Varför skulle inte vi kunna bo i ett radhus och ha en schysst bil och som alla andra, eller som många, inte alla, men som många av ens kompisar som hade svensk bakgrund. Och då känner man lite så här, ja, men jag kanske kan lösa det åt mamma och pappa. Jag kan fixa så att vi får det där schyssta huset. Och på chartersemester var jag 2 gånger under hela min uppväxt. Liksom.
Ja, och det är mycket. Ändå.
Det var ändå mycket, liksom, men det var lite jämfört med många av ens kompisar som liksom ändå åkte liksom, nu och då hit och hade något sommarställe som de åkte till och såna grejer. Det fanns ju inte, liksom, utan man spenderade ju liksom sommaren hemma i lägenheten. Liksom. Allting blir alltid relativt, precis som du säger. Liksom. Alla har ju olika förutsättningar, men nu pratar jag bara från mina liksom, upplevelser.
Precis, precis. Och du gick ju in lite det här på ditt efternamn, Siemiatkowski, som jag faktiskt har lärt mig. Jag vet inte om jag uttalar rätt, men du har inte valt att byta efternamn. Har det liksom, är det liksom medvetet val eller har du bara hängt med?
Ja, men jag tror att min pappa var ganska stolt av sig. Mm. Det är ett ganska ovanligt efternamn även i Polen. Inte jätteovanligt, men lite ovanligt. Mm. Jag tror att han liksom, han gjorde nog lite saker där till slut. Och sen har han faktiskt suttit kvar i att så här, nu tycker jag att det är lite kul, lite coolt.
Nu sticker du på ett bra sätt.
Exakt.
Ja. Nej, men jag känner igen mig, jag känner inte mycket där, men jag har inte lika svårt efternamn. Abukar är väl rätt så lätt uttalat, tror jag.
Ja, men det måste ändå få fråga hur man stavar, liksom, kan jag tänka mig.
Ja, och man kan, alltså, jag har ju fortfarande hört det uttalas fel. Men är du sån som reagerar på när du uttalas fel?
Nej, jag är tvärtom. Jag, alltså, jag, verkligen, jag tror att, vet nu, man orkar liksom inte bry sig och sånt där. Ja. Det är enda sättet att förhålla sig till sig. Jag tror att Innan hela den här liksom flyktingkrisen så var det ju politiska korrekta, var öppen för invandring och tyckte det var skitbra och allt annat. Och sen bara, så liksom svängde allting om. Och nu är man liksom, nu, om man säger så här, jag tycker det är bra med invandring, så blir man ju liksom, är du knäpp? Är du konstig? Liksom. Alltså, så det är väldigt konstigt hur snabbt den där liksom, vad som var den i vedertagna sanningen, liksom, normförskjutningen skedde. Och jag tycker ju liksom så här, men jag tror ju verkligen att vi som, framförallt som är andra generationen, jag tror att det finns liksom en glöd, en drivkraft, en energi och en passion som man får per automatik av den där känslan av orättvisa. Som kanske inte, det är inte orättvisa, men man känner det som en orättvisa. Och att det i sin tur skapar en, om samhället ger rätt förutsättningar kan omvandlas till en enormt positiv drivkraft. Mer än 5% av Silicon Valley-bolag är startade av liksom, immigrant kids.
Mm. Men vad tror du att det beror på? Var kommer det här inneboende drivet ifrån? Alltså, du säger lite med orättvisa och så, men tror du att det har gjort med att liksom, man har haft det tuffare? Eller är det liksom så här one shot-grej? Så här, jag måste lyckas på något sätt. Eller tacksamhetsskuld tillbaka till sina föräldrar?
Nej, men jag tror att det är en kombination av alla de grejer. Jag tror att man liksom, alltså, jag tror ändå att i viss mån kravställning och att utsättas för svåra situationer behöver inte nödvändigtvis vara negativt. Alltså, precis som våra muskler på ett positivt sätt blir starkare av att vi utsätts för lite stress, så tror jag att människor i viss mån, lite det här what doesn't kill you makes you stronger, att det finns någonting i det. Och att om det inte är så att man utsätts för liksom, men även dina muskler går ju sönder om du liksom utsätts för enorm press, men om du utsätts för press som ändå är så här lite grann, så kan det faktiskt snarare stimulera dig till att vilja få mer, att liksom testa dina gränser och liksom stressa dig själv. Så jag tror att de miljöerna som vi som andra generations invandrare framförallt växer upp i, där vi kanske ändå har språket med oss lite grann i alla fall, och vi har liksom utbildningsmöjligheterna som ändå finns i Sverige på ett sätt som kanske inte finns i andra länder riktigt, och så vidare, så finns det liksom en, och samtidigt en drivkraft, en liksom så här, ja men man vet att man får ingenting serverat på guldfat. Man får inte, liksom, alla mina kompisar när jag ändå gick sen på en lite bättre högstadieskola, jag ska säga så här, den var bättre, men det var också en högstadieskola som attraherade folk från en rikare medelklass. Allas prao var ju liksom på föräldrarnas jobb. Och det gick så här, medan liksom jag fick hitta min egen praoplats, vilket blev på Burger King. Liksom. Mm. Och är det bara negativt då? Alltså nej, jag tror att det var lite bra, så jag fick hitta mina egna lösningar. Jag blev liksom stimulerad till att säga wow, du vet vad, att liksom det här motståndet som man möter faktiskt stimulerar en känsla av wow, jag kan stå upp för mig själv, jag kan få saker och ting hända, saker är möjliga.
Men är det inte olika hur olika personer tar det? Jag kan ändå tänka mig att jag är en sån som är så här, men jag tycker att man utvecklas i det obekväma, men vissa bryts ju också, för du vet, det grundar ju sig att man inte har samma förutsättningar. Det grundar ju sig att dina föräldrar inte hade jobbade på Ericsson och hade liksom en bra plats där. Så det är inte, det grundar sig i orättvisa. Och det är ju rätt så, man ska inte klanka på att man bryts av orättvisa, tycker jag.
Nej, det där är ju den stora utmaningen. Men det är samtidigt som vi liksom ser så här, någon som liksom blir förlamad och så liksom blir de elitidrottare och gör det liksom, och bara så här, låter sig inte definieras av det. Och så, alltså alla människor svarar så himla olika på liksom utmaningar i livet och svårigheter. Det är därför samhället har så himla svårt också, för att så här, när ska man hjälpa och när ska man ställa krav? Alltså den där liksom never ending discussion på något sätt, att det är så himla svårt. Därför det är precis som du säger. Jag tycker det coolaste som finns, våra barn har nu liksom en privatlärare här faktiskt, i simning. Och hon är liksom helt fenomenal. Och varför hon är helt fenomenal är för att hon har en förmåga att pusha våra barn till precis den nivån där de liksom inte lägger av med simningen.
Mm.
Men de liksom lär sig enormt mycket. Och liksom, jag kan ju pusha mina barn för långt där de bara säger, jag vill inte vara med, och så går de och skriker och bara liksom säger, jag kan inte alltid göra det, men hon har en liksom förmåga att läsa dem, och det vore ju på något sätt fantastiskt om alla människor hade den där perfekta liksom läraren som gav exakt det där motståndet, eller som en bra PT, eller alltså så här, någon som verkligen ger dig precis det där motståndet som är rätt.
Precis innan du bryter ner liksom.
Ja, exakt. Ja, för det stimulerar dig till att liksom pusha dig själv och se att shit, jag kan faktiskt göra några grejer, för någonstans så vill vi ju att människor ändå ska kunna känna liksom att fan vad jag kan klara av mycket och vad stark jag är. Vi vill ju bygga det hos folk. Vi vill ju att folk ska känna självkänslan, styrka och sig själva. Det borde väl ändå vara det positiva. Men det är klart att tyvärr funkar inte samhället så. Jag fattar ju liksom att om man bygger ett samhälle där vissa invandrarungdomar känner att det finns inga vägar framåt. Mm. Och att det enda sättet att skapa en annan ekonomisk väsentlighet är kriminalitet eller att göra sådana saker. Ja, då kommer ju tyvärr också folk göra det. Alltså så här, om du totalt stänger alla möjligheter, då kommer folk göra saker som de annars inte hade gjort.
Precis, alltså ingen vaknar upp och säger jag ska bli kriminell över en natt. Vi behöver sluta ha de diskussionerna, tycker jag, i offentliga sammanhang. Som att det är liksom, nu väljer jag det här är skitkul. Utan det är liksom en rad av händelser som gör att man hamnar där. Och det är det man kanske ska försöka motarbeta istället för individen. Så jag håller med dig 100%. Men jag tänkte på lite det här med att du pratar om dina barn. Du har ju barn. Och du har ju haft en helt annan bakgrund och helt andra förutsättningar jämfört med dina barn. Och hur är du som pappa liksom? Ställer du krav på samma sätt, eller är du mer så här, jag fick inget, de ska få allt?
Nej, jag har ju sagt någon gång också, väldigt roligt, för jag sa ju jag var intervjuad av på SVT någon gång, så sa jag så här: mina barn ska inte få ärva någonting. Och då är ju min äldsta, hon är ju 7 liksom, så hon kom igen från skolan och bara: pappa, de säger att i skolan att jag inte ska få något. Varför då?
Varför vet du inga sånt här ens?
Ja, men exakt.
Det är min första fråga.
Jag vill att mina barn ska bli lyckliga i livet. Och jag tror någonstans att en fundamental del av lycka är ändå en självkänsla, en tillit till sin egen förmåga att ta hand om sig själv, att liksom utforska sina egna gränser, att liksom leva ut någonstans sina egna förmågor. Och det finns tyvärr en hämmande effekt av det om man får för mycket silverat på silverfat. Så att jag önskar och hoppas att jag kan hitta sätt. Men samtidigt så klart att om man vi var 3 veckor, nästan 3 veckor i Karibien över julen liksom. Alltså, det var ju inte jag, som sagt. Jag menar liksom, de har helt fantastiska för att de får en privatlärare i sin, alltså så här.
Men du vill ändå att de ska lära sig själv, alltså, få
absolut. Absolut. Och jag tror någonstans att så här, samtidigt så inser jag också att liksom, min mamma skämde bort mig rätt rejält. Därför att du behöver egentligen inte alltid ha så mycket pengar. Om du går in i en butik på ICA och liksom ungarna skriker jag vill ha godis, det krävs inte så mycket pengar för att tillfredsställa den och skämma bort dem och alltid ge dem det de vill ha. För barn har inte så höga materiella anspråk egentligen. Det behövs inte så mycket pengar för att skämma bort ett barn faktiskt. Nej, när de är äldre, när de kommer upp i tonåren och så vidare, då blir det dyrare. Men liksom, du kan ju faktiskt skämma bort med ganska begränsade medel. Min mamma var ganska, skämde bort mig ganska mycket faktiskt. Och jag älskar henne, jag tycker hon var fantastisk som gjorde det. Men hon gjorde det. Alltså hon, det var många ja.
Det är lite för mycket. Men jag tänker på det här med att så här, jag hade en händelse med min dotter 2 dagar sedan. Hon är 5. Helt unik unge. Nej, men hon är skön. Hon är lite av en däcka liksom. Och så det är så här, jag är också så här, lite av, jag har typ inga gränser när det kommer till henne. Verkligen min soft spot i livet. Men, och vilket alla barn egentligen är, men jag är lite under, överdrivna morsan. Kanske som din morsa. Men häromdagen så köper jag spontant så här nagellack från typ normalbutiken så här, för 39 spänn. Alltså hon är så lycklig över de här nagellacken. Och jag, hon sa hon älskar mig. Häromdagen hon bara, vi ska måla naglarna imorgon. Jag bara, var det här allt som krävdes? Var det bara den här nagellacken? Hon är så lycklig. Du ska bara se henne. Så att det är som du säger, det krävs inte mycket att skämma bort barn egentligen.
Nej. Jag skulle vilja bli som Petra, vår simlärare. Jag skulle vilja hitta rätt liksom, nivå hela tiden. Och utsätta dem för tillräckligt mycket stress. Men inte så mycket att de kanske går sönder.
Vad tror du där ligger det? Är det ledarskap kanske? Är det någon typ av det?
Jag tror att empatisk förmåga ska jag säga är enormt viktigt. Därför att det är ju precis samma som jag förväntar mig av våra chefer och folk som är chefer i ledande ställning. Det är att du också har en förmåga att läsa de som jobbar hos dig. När kan du pusha en person och liksom utmana dem till att göra saker som de inte själva trodde att de klarade av för att stärka dem och bygga dem? Och när måste du se att den här personen är liksom bortom den gränsen? Som god ledare har du en stark empatisk förmåga och du kan liksom läsa de personer som du jobbar med och göra en bedömning vart de är på den skalan.
Nu är Petra vår nya förebild. Alltså, du får ju ta några bonus från henne. Och
du får inte göra henne, får bli nästa gäst.
Ja, men jag behöver också, du vet, den där, när man inte bryter ner dem eller är för mushy så att de så här utvecklas. Och jag tror att bara för allt man har varit med igenom själv, man har ju så höga, inte förväntningar och krav, men samtidigt så har man det. Och så här, vill att de ska verkligen lyckas och inte kämpa kanske så som vi har gjort och så.
Kämpa kan jag tycka att det är okej, det kan de få göra, men jag vill att de ska liksom, jag vill inte att de ska liksom, på grund av att vi har haft den ekonomiska framgången vi har med min familj och allt annat, så träffar jag ju mycket folk som är uppväxta med pengar eller haft liksom enormt liksom så här, och det är tyvärr inte alltid så kul. Alltså det är många av dem som mår ganska dåligt, och då kommer folk säga, det är inte synd om dem, de har massa pengar, så här, ja nej, det måste vara, men jag ser varje individ för den individen de är och hur deras förutsättningar och så vidare, alltså det är många som har svårt. De har svårt med att hantera det. Liksom.
Det finns ju en dark side till det som man inte
kan. Ja, verkligen. Och sen kan ju folk säga, det är inte synd om dem. Nej, okej, fine. Det får stå för var och en. Men som individer kan jag ändå se att det är utmanande.
Men vi ska växla lite till pengar. Vi kan prata lite mer om entreprenörskap och investerare. Du och din fru Nina har ju grundat ett investmentbolag. Flat Capital. Vad investerar ni?
Allt. Nej, men vi har sagt att vi, alltså, någonting jag mött med Klarna många gånger var investerare som sa så här, det här ser så spännande ut, men vår policy säger att vi måste göra si och så. Och så här. Men varför har du en sån policy? Liksom? Jag tror att det finns en övertro på att man så här måste definiera exakt det här. Liksom. Och vi vill göra tvärtom. Vi vill säga så här, vi investerar det vi tycker ser lovande ut och intressant, helt oberoende alla andra parametrar. Så att vi vill ge oss själva så stort mandat som möjligt, ett fritt mandat.
Mm. Men du verkar ju vara en person som ändå ställer krav både på nära och kära, men jag antar att du gör det med dina pengar också. Vad sätter du för krav på entreprenör som entreprenör och sen, liksom, sen i idé och bolag?
Jag tycker att en av världens bästa investerare är Sequoia. Mm. De har investerat i Klarna, men de har investerat i Google, PayPal, YouTube. Alltså du vet, listan är oändlig. Och när jag tittar på Michael som jag har jobbat med i 11 år, liksom hur utvärderar han mig och hur utvärderar de bolag, så upplever jag att det har väldigt lite att göra med affärsmodeller, affärsidéer och så vidare. Och det har otroligt mycket att göra med karaktär, bakgrund. När jag pratade med sån som Michael, den första frågan han ställde till mig var liksom lite samma fråga som du ställer. Var du uppväxt? Var din bakgrund? Han ville se att det fanns en orsak till en drive. Liksom. En orsak till att man är lite knäpp och liksom lägger mer energi och passion i någonting än vad som kanske egentligen är rimligt på många sätt. Liksom. Och det tror jag ofta kommer av att man har haft någon liten knäpp på något sätt. Liksom. Det kan man vara på många olika sätt. Liksom. Men,
på gott och ont.
Ja, på gott och ont, exakt. Men att, jag tror att de tittar efter det. De tittar väldigt mycket på så här, jobbar man hårt och vill man det här mycket och har man drivkraften och har man liksom, verkar man liksom nördig på det man håller på med? Är man påläst? Liksom? Är man intresserad? Mm. När det går så här väldigt mycket trender som ni gör nu, att så här, ja, nu ska det vara hållbart eller ska det vara det och så vidare, vilket på ett sätt är otroligt positivt att media driver liksom en förändring av vad som normerna är och att vissa saker som kanske var okej för 10 år sedan inte är det nu. På ett sätt är det väldigt positivt, men det finns också en fara i det att, liksom, att man driver sig och säger jag ska förändra världen. Så här, jag tror inte Steve Jobs liksom drömde om att förändra världen. Han drömde om att skapa en fantastiskt bra telefon. Som liksom, och så tänkte han igenom i detaljerna hur den skulle fungera. Men konsekvensen av hans telefon var att han förändrade världen. Och jag tycker till det bättre på något sätt. Det skapar liksom digitalt. Alltså det möjliggjorde så otroligt mycket annat. Liksom. Så jag tror det handlar mycket om att så här, grunda i någonting. Så här, vad är det faktiska problemet du löser? Att man brinner, att det finns ett intresse för den idén. Att man är nördig på det. Det är det som liksom jag tittar efter.
Men kan du inte exemplifiera typ så här, en entreprenör som är, för det, nu lyssnar det här, entreprenörer lyssnar säkert in på det här. Entreprenör som är
men jag kan ge ett väldigt konkret exempel. Jag träffade Fredrik Hamilton första gången som startade Budbee. Då var det genom en tävling, Klarna hade en tävling just då som var så här investerartävling. Och så kom Fredrik med sina co-founders och när jag lyssnade på honom så var det så här, oh, han verkar väl bra, så här, fram och kille, liksom snackar för sig och sådär. Men det var inte så att jag var blown away.
Nej.
Men det var en sak som hände. När jag då satt och pratade med honom lite grann efteråt och bara sa, ah, men har du tänkt på det här och det här? Men någonting jag tyckte var väldigt intressant och det var att han satt inte bara och lyssnade utan han, varje gång jag föreslog någonting så skrev han ner. Han skrev ner allting jag sa. Så liksom antecknade allt. Och så tänkte jag inte mer på det. Och sen så träffade jag honom igen om en slump typ en månad senare. Och då hade han testat varenda idé vi hade pratat om hade han hunnit testa på den månaden. Liksom.
Oj,
och då var jag så här, shit. Och det intressanta var att när jag investerade i Budbee så den idén som vi investerade i, det är inte det Budbee gör längre. De gör någonting liksom en helt annan affärsidé. Så att det vi verkligen investerade i var liksom att för mig handlar det inte om idén i sig utan det handlar liksom någonstans om omsättningshastighet. Alltså hur mycket testar man, hur mycket man lär sig. Man kan inte förutse eller teoretisera hur någonting ska funka utan det handlar om att testa och pröva så mycket som möjligt. Och det är liksom det egentligen som jag vill ju se att det finns en person där som är ute och testar och pratar och testar hela tiden och som hinner göra 2000 iterationer på en vecka när någon annan hinner göra 50. Därför att de där 2000 testen kommer liksom göra att de kommer hitta de där vägarna som leder till något. Så jag tror att det är mycket det man letar efter. Att det är så här, det finns en passion och ett intresse och en liksom glöd för att så här, pröva. Och väldigt så här, hands on och liksom vad det är. Det är ett hantverk. Folk vill få det här till teorier. Det är inget teorier. Det här är ett hantverk. Det är som att snickra. Har du snickrat väldigt mycket så snickrar du förmodligen bättre. Och brinner du för att snickra så är du förmodligen bättre snickare än om du inte brinner för. Och det är precis samma sak med entreprenörskap i min värld. Liksom.
Nej, men exakt det här behövs. Jag träffar ju på entreprenörer liksom verkligen så här veckovis. Och så kommer de liksom, och det här är kanske för att man kanske har missuppfattat entreprenörskapet eller har bara hört en viss del. Så kommer man med en klar och färdig affärsplan.
Mm.
Och så har man inte gjort någonting i praktiken. Och så känner man, ja men nu ska jag söka investering. Men where is liksom the practical part? Mm. Och det är det här vi säger, så här, learning by doing. Hellre att du testar hur det funkar liksom 1% av det ute i marknaden och så springer tillbaka och ordnar liksom procent med 2 och så vidare. Och så vidare. Så att helt rätt. Vi har ju tillsammans, vi på Bling har tillsammans med Breakit då dragit igång vår initiativ Shift.
Mm.
som kopplar ihop entreprenörer med investerare. Och entreprenörer från orten, från landsorten, liksom entreprenörer som inte har det här nätverket. Som jag tycker är väldigt homogent, men också så här slutna nätverk. Och vårt problem där var ju att vi Bling träffar entreprenörer hela tiden. Och vi har ju entreprenörer, eller vi har träffat entreprenörer som var investeringsredo och investeringsbara. Men trots det så fick de inga investeringar. Och då ställer man sig frågan, är det liksom någonting strukturellt som gör att de utesluts? Är det bara att det är sämre entreprenörer i orten? Då gjorde ju Breakit den här granskningen som egentligen bara påvisade vår tes om att entreprenörer hade bara inte samma förutsättningar, de hade inte nätverken, och liksom 0,8% av all investering gick till orten. Och då är vår lösning då skifta, vi kopplar ihop entreprenörer och investerare, och på första rundan så fick vi in liksom 6 av 10 investeringar på 12 miljoner, vilket är skitnice och skitstort i vår värld i alla fall. Och nu kör vi runda 2 nu 24 januari. Så vi får ju liksom se vart det landar. Men vi märker ju att många entreprenörer känner, oh, men gud, det är ju möjligt att få investeringar nu. Nu har vi liksom en ingångsport. Håller du med om problemformuleringen där? För du kanske tycker att, men vet du vad, ni, alla entreprenörer kan få investeringar.
Nej, absolut. När man pluggade på Handels så fick man läsa en bok av Anna Wahl som var forskare på Handels som heter Det ordnar sig. Och den handlar egentligen om kön, inte om den här typen av strukturella problem i samhället, utan mer om kön specifikt. Men det handlar mycket om glastaket och allt annat, och liksom de här, det vi egentligen liksom refererar till, liksom, ja, men att män anställer män och att man har ett bias som man är omedveten om. Och jag tror att det är så. Jag tycker att det verkar, liksom, när jag läste det blev väldigt övertygad om att liksom, man kommer, även hur liksom mycket man anstränger sig som individ, så kommer man att medvetet eller omedvetet, beroende på individ, men man kommer i viss mån liksom kommer finnas en bias. När vi startade Klarna, så anledningen att vi hittade en affärsängel, för vi måste komma ihåg också att på den tiden så fanns det inte alls lika mycket affärsänglar, lika mycket VCs. 7% av alla studenter i Sverige ville starta företag, nu är det 70%. Det fanns liksom ingen, IT-bubblan hade spruckit, det var liksom en helt annan värld på det sättet. Anledningen att vi hittade investerare var för att vi pluggade på Handels. Och Handels var kopplat till en inkubator, och den inkubatorn hade ett litet nätverk av ängelinvesterare där Jane Wahlerud ingick, som var vår första ängelinvesterare. Det var en enorm liksom hjälp för att hitta en investerare till oss. Och hade vi inte haft tillgång till det, hade vi inte börjat på Handels eller någonting annat, så kanske vi inte hade fått en investering eller inte fått den lika snabbt eller whatever. Liksom. Så jag tror absolut att det finns sådana strukturella grejer. Det är egentligen där jag tycker liksom att debatten i Sverige också blir så tråkig med integrationen, därför att det finns otroligt mycket enkla så här, och det ni gör är otroligt hedersvärt, och liksom tror jag är en del av det där. Jag tror att det är två saker. En så här, bredda nätverken, komma ut och liksom koppla ihop folk, en. Och det andra som jag tycker liksom Prins Daniel har gjort fantastiskt med det här liksom, med att åka ut och föreläsa om entreprenörskap på skolor och allt annat. Jag tror att liksom det här, att ha liksom någon bild, vi hade ju Niklas Sennström som hade skapat Skype som en stor inspiration, och så här, att träffa någon och se någon och bli inspirerad, att så här, oj, det finns någonting annat. Det finns ett annat sätt att liksom ta sig an livet och göra någonting annat. De två spelar otroligt mycket större roller än vad folk fattar. Liksom.
Så att ja, men förebilder.
Förebilder i det ena, och det andra är liksom, just som du säger, att liksom skapa nya ytor för de här sakerna att kopplas ihop. Liksom. Ja, men bara ett så här, förlåt, men liksom, lite annat exempel. Jag blev så jävla förbannad när flyktingkrisen var som värst. Då tänkte jag så här, men vi måste hjälpa folk att få jobb. Så vi gick in på Arbetsförmedlingen och sa så här, ursäkta Sverige, men det här gör mig så frustrerad. Jag bara, Klarna är faktiskt en arbetsplats som inte har svenska som krav. För att vi pratar alla engelska, så vi skiter i om vi kan svenska eller inte. Så då sa jag så här, jag vill publicera på Arbetsförmedlingens hemsida att Klarna inte ställer krav på svenska. Det finns inte. Det finns inte stöd för det i deras databas. Jag kan inte gå till Arbetsförmedlingen och berätta att jag är en arbetsplats som inte har svenska som krav. Alltså, det är där vi ska få jobb, och det där alla liksom, jag vet ju själv, jag satt på Arbetsförmedlingen och gick på liksom jobbsökarkurs och allt jag gjorde liksom så här, som när jag gick på SOS själv liksom. Alltså det är så enorm disconnect mellan den här vardagen för de här människorna och liksom och vad politikerna sitter och snackar om liksom. Alltså det är så här, och
jag det här borde ta mig upp politiskt, tycker jag. Alltså helt ärligt, att det inte ens fanns att kunde ta bort det.
Nej, och så jag fick ju lite, för jag sa ju sedan, för Arbetsförmedlingen hade dessutom bränt iväg 100 miljoner på en hemsida som inte fungerade och sånt där. Jag erbjöd mig att bygga den för 2 miljoner, för att det är 100 miljoner, alltså, yes. 100 miljoner för en jobbsökardatabas. Alltså ärligt talat,
som inte funkar.
Nej. Det är helt absurt. Sorry, det blev
jag gick dit så här, efter att ha varit med om en olycka, så här, 18 år, nyflytt till Stockholm, och så kom jag dit och de bara, men du pratar för bra svenska. Nej, men alltså allt kretsar ju kring språket. Alltså sorry, ja. Arbetsförmedlingen, men man måste ju lära sig från sina fel. Ja. Så att, nej men 100%. Men på tal om liksom att det behövs synliggöras, och jag håller med dig 100%, det är liksom hela vårt case om att man blir det man ser eller det man exponeras för. Exponeras jag inte för brett liksom, utbud av möjligheter, då begränsas ju din syn på vad du kan bli och vad du är kapabel till att kunna göra. Men har du liksom varit tillbaka i din gamla förort eller liksom något liknande och föreläst eller berättat din story? För den är ju sjukt inspirerande.
Ja, alltså jag blev lite inspirerad till att göra det. För några månader sedan så kontaktade min gamla SO-lärare från högstadiet mig. Oh. Mitt högstadie berättade att de inte har råd att köpa datorer till sina skolor och föreslog att jag skulle göra det. Så jag köpte faktiskt datorer till alla i skolan. Men jag har inte heller så här, något jättebehov av att normalt liksom berätta om de här grejerna på media. Så jag tänker inte gå ut och så här, twittra om det för att liksom, få någon slags cred. Men när du frågar så ska jag ändå säga att jag gör det. Och då sa jag faktiskt att jag skulle faktiskt kunna tycka att det är väldigt kul att komma till högstadiet och liksom och berätta. Men jag skulle tycka liksom så här att om det fanns ett intresse där jag tyckte att det var asnice och kul att få komma till liksom Gottsunda centrum och berätta. Om det skulle komma någon lyssnare, vet jag inte.
Vill du veta något riktigt galet? Ja. Nu tvingar jag nästan det lovade här. Men vi ska ju öppna upp, vi har ju så här en handel/coworking-yta. Mm. Och vi ska öppna upp en i Gottsunda centrum nu i februari. Ja. Så att nu måste du komma ut och föreläsa.
Jag kommer.
Men du har ju själv en annan bakgrund. Du har ju växt upp med en viss typ av entreprenörskap. Förstå mig rätt, men har du en soft spot för entreprenörer med en annan bakgrund i liksom ditt investmentbolag? Eller hjälper du entreprenörer mer om de bara, men tja Sebastian, jag är en entreprenör som söker liksom kontaktnät eller annat? Känner du att, liksom, att du vill hjälpa?
Ja, alltså, det är klart att jag har. Men samtidigt så är det också så här, ingen skulle nog vilja ha en investering av mig för att du var kvinna eller för att du var invandrare. De vill ju ha det för att de har blivit bedömda, tror jag i alla fall. Mm. Så det finns alltid, det är en svår utmaning. Men det är klart att jag har en försklart att jag blir extra glad om jag träffar någon och ser att de har en liknande bakgrund eller har liksom, inte tillhör den här liksom normen. Eller liksom är liksom en slags medelpersonen, utan att de är lite på fringes. Det är klart att det är roligare då. Det är klart att det är roligare liksom, många gånger. Men ska man då använda det som ett selection criteria? Det har inte vi valt att göra i alla fall.
Nej. Vad skulle du ge för råd då till en ung entreprenör som kanske saknar rätt kontakt
med risk för att jag blir själv får en del då. Men alltså, LinkedIn. Alltså det roliga är, man ser ju så här kulturella skillnader. Jag har ju kanske 5 gånger fler polacker som kontaktar mig på LinkedIn än svenskar. Och då menar jag alla som har svensk medborgarskap. Jag dömer dem inte utifrån liksom, de har svensk bakgrund. Så att vi, liksom, i den svenska kulturen är vi ju liksom uppfödda med att det inte är okej att höra av sig, att inte pinga. Liksom. Där är väldigt stor skillnad också mot vad jag hör från amerikanska entreprenörer som liksom får massa brev i brevlådan. Och sånt. Jag får faktiskt ganska lite. Våga höra av dig, våga liksom knacka runt. Men sen återigen, idag är det också mycket tydligare för mig så här, vem skulle jag höra av mig till och allt annat.
Mm.
När jag själv inte var i den här världen, när Breakit inte fanns och inte kunde läsa på om den här världen, när man liksom inte alltid de här grejerna fanns, då visste man ju inte ens så här, okej, nice med tipset med LinkedIn, men vem fan på LinkedIn ska jag kontakta då? Alltså, liksom, du vet, det är ju det. Så jag fattar också att det är liksom lätt att säga när man nu själv sitter i det här och man vet vem som har pengar och vem där och hit och dit och liksom. Och så här, men kontakta entreprenörer, våga höra av dig till folk som har gjort det. Ett annat tips som jag också ofta gett en entreprenör är så här, att om någon kommer till mig och bara, men jag ska starta ett företag som håller på med tillverkning av värmeelement liksom. Då säger jag alltid så här, men har du tittat liksom, har du googlat runt lite grann och kollat så här, vilka företag finns i Sverige som gör det? Vilka entreprenörer finns det? För det går ofta som man googlar då, så kan man hitta så här. Så det behöver inte vara den här typiska personen, kanske är någon så här Sven Josefsson, 60 år pensionerad, som har jobbat med värmeelement hela liksom, livet och som sålde något litet värmeelementsföretag, som är liksom, rätt person att bli en mentor och få tag på, att man vågar lyfta luren, ringa den och liksom, man kanske hittar någon lokalartikel om hur han sålde sitt bolag. Liksom. Alltså, det kan finnas alternativa vägar, det behöver inte alltid vara den här liksom, break it, alltså den här liksom,
break. Nu kommer Stefan mejla det efter det här.
Stefan kommer bli sur att sa det, men det behöver inte vara den, liksom. Det kan ju vara någonstans utanför också. Och där är ofta, tycker jag, många gånger kanske lite vettigare råd. Det kan bli lite väl hypigt.
Jag tror vi alla förstår mellan raderna vad du menar. Ja. Ja, men jag håller med dig. Men om vi tar en sista fråga då.
Ja.
Du är liksom en miljardär. Man skulle kunna säga mot alla odds. Kan vem som helst bli en miljardär? Och i så fall, vad krävs det?
Oj. Alltså det är faktiskt en otroligt svår fråga. Så här, jag måste säga att jag tycker att Sverige är ett fantastiskt land på det sättet ändå. Inte för första generationens invandrare, för där tror jag att de strukturella utmaningarna är så stora med språk och allt annat. Det är ett otroligt svårt land, tror jag, att komma in första generationen.
Mm.
För oss som är andra måste jag ändå säga att liksom, det finns ekonomiska studier som visar att vad de kallar för social mobilitet, så hur många människor rör sig mellan olika samhällsklasser, är faktiskt högre i Sverige än i USA.
Mm.
Och också det här som Atomic och Niklas Sandström har gjort och visat, att Sverige har flest unicorns per capita efter Silicon Valley. Det är i princip från 10 miljoner människor som vi har skapat så här mycket företag.
Mm.
Och vi har också skapat above our weight på något sätt inom musik och liksom sport på många gånger och så vidare. Jag tycker ändå att Sverige är ett fantastiskt land på det sättet att om man i alla fall är född här, det är ett ganska bra samhälle för andra generationen, därför att utbildningen är gratis till alla skolor och sjukvården är gratis, more or less. Så att poängen är att det finns ändå ett samhälle som faktiskt försöker ge alla människor en möjlighet att leva upp till sin potential, att faktiskt liksom utforska sin potential och få liksom göra det i någon utsträckning. Det tycker jag ändå är rätt fantastiskt. Betyder det att alla kan bli miljardärer? Nej, därför att jag tror ändå att det finns ett element av tur och timing som inte är kopplat till min förmåga.
Mm.
Som ändå spelar in. Jag tror inte att det är en slump att digitaliseringen nu, precis som slutet på 1800-talet eller liksom datoriseringen, eller så här, det funnits, eller retailtrenden med IKEA och H&M. Alltså det har funnits tidsperioder när vissa industrier upplever en liksom dramatisk tillväxt. Och det är ofta en kombination av entreprenörskap, men det är också en kombination av någon slags samhällsförändring eller någon teknikutveckling eller någonting annat. Och man ska ha lite tur. Liksom. När vi startade med Klarna så var liksom e-handel dött och folk trodde att folk aldrig skulle starta sälja kläder på nätet. Vi kunde aldrig förutse att det här skiftet som har kommit med e-handel skulle komma.
Mm.
Så att liksom, hur hårt jag än hade jobbat så hade jag inte kunnat förutse den grejen. Så att det finns, jag tror inte att det är så enkelt som att säga att alla kan om man bara jobbar hårt. För det är inte så. Jag tror inte att det är så. Och jag tror också att det finns, tyvärr kan finnas i länder baserat på utseende, språk eller bakgrund eller annat, strukturella saker som omöjliggör för en att lyckas lika väl. Ja, det är lite liksom, det är nog mer grått än vad man vill få det till. Ja,
men det är en ärlig bild och det jag tycker att det är hälsosamt att liksom få med det ändå.
Ja, men med det sagt så tycker jag liksom att shoot for the stars and you get to the moon, liksom att jag skulle ändå vilja uppmuntra alla, och jag tror att man kan komma otroligt långt på hårt arbete. Jag tror att det liksom underskattas hur otroligt långt man kan komma på det, men sen om det blir miljardutkomst eller miljonutkomst eller något annat, så här, det är nog svårt att förutsäga, men jag tror man kommer otroligt långt på att nörda ner sig och så här. Ja.
Satsa liksom.
Satsa, ja. Men det är lite som sport liksom. Så här. Kan alla spela, kan alla bli Zlatan? Då skulle de flesta säga så här, nej. Det är nog inte bara det faktum att han spelade hela nätterna och dagarna på Rosengård och allt vad han gjorde. Jag läste i hans bok, tycker jag är fantastiskt. Utan det måste, jag tror att det ändå är någonting i hans DNA, lite celler och lite annat tur han har haft med liksom snabba ben och lite lång och vad han är och allting. Liksom. Det finns nog så här inslag, han har haft lite tur och liksom på det sättet och kanske hamnade på rätt klubb vid rätt tillfälle.
Mm.
Men det hade ju absolut aldrig hänt om han inte hade spelat så himla mycket fotboll som han spelade.
Precis, det är grunden. Ja, men Sebastian, tack så himla mycket för din tid. Jag vet att du måste rusa iväg.
Jag ser fram emot Gottsunda. Nu får du se till att fixa det också då.
Nej, men jag lovar. Det här är
okay.
En
del.
Okay. Ha det bra.
Vi ses här. Tja, tja.
Du har lyssnat på Mot alla odds med Decca Abukar. Jag som producerar heter Katarina Andersson. Podden är ett samarbete mellan Breakit, Bling och sponsorerna som backar Shift. Satsningen som lyfter entreprenörer från orten och landsbygden.
Välkommen Joakim från Novax.
Tack så mycket.
Hur mår du idag?
Jag mår bra idag.
Ja, post-covid. Du sa att du hade post-covid tidigare.
Ja, post-covid. Made it through.
Ja.
Så det får man väl vara tacksam för.
Ja, vad ser du fram emot i år då?
Jag ser fram emot mycket. Jag ser fram emot att bli av med alla restriktioner i samhället och den här smittan. Mm. Jag ser fram emot en lite mer balanserad vardag. Mm. Vilket jag har lovat mig själv i nyårslöfte här.
Mm.
Och sen allt kul vi ska hitta på Novax på Shift.
Ja, kul. För Novax var ju med förra året som partners.
Mm.
Och ni fick även vara med och coacha entreprenörer och egentligen vara med i hela processen. Vilka lärdomar fick ni mer? Vad kände du att du och teamet så här kan prata om idag? Bara, det där gjorde vi i Shift. Det där var nice.
Ja, men ja, det finns väl mycket att ta med sig. De mer uppenbara publikfriarna är väl kanske att ja, men det var väldigt hög kvalitet på de entreprenörer, de bolag som kom in.
Mm.
Det var jättekul att se. Flera riktigt bra idéer.
Mm.
Och riktigt bra människor.
Mm.
Det andra var väl att vi kunde faktiskt vara meningsfulla stöd till bolagen. I ett ganska squeezat format om man säger så.
Mm.
Vilket jag också tyckte var kul. Jag behövdes inte så här enormt mycket tid för att kunna pinpointa några nyckelfrågor. Pekar de lite rätt.
Mm.
Och det är framförallt för våra mer juniora medarbetare på Novax. Tror jag var skönt att få känna att. Fan, jag samlar på mig lite erfarenheter som jag kan använda. Till både bolagsgagn och entreprenörsgagn. I ett syfte som är meningsfullt.
Mm. Och jag minns en sak du sa när vi hade Break It Live 24 timmar grejen. Och då sa du att entreprenörerna är precis som vilka entreprenörer som helst.
Mm.
Att du upptäckte det.
Ja.
Vad menade du? Att det är, liksom, det är ingen skillnad, sa du.
Fan, jag säger så mycket.
Nej, men det var så sjukt bra. Ja. För du sa att ni fick med den insikten om att så här, de är som vilka entreprenörer som helst. Det är bara att de inte har kontaktytor.
Ja, nej, men jag tror att det jag menade var att man har ju lätt en föreställning om att man är ju full av fördomar.
Mm.
Och man har en föreställning om vissa av dem vi träffade var ju liksom supervälutbildade. Faktiskt en oväntat stor del var ju liksom pluggat avancerade vidareutbildningar.
Mm.
Och det var som att träffa vilken människa som helst i vilket möte som helst som är riktigt duktig. Men det är också så här, den rena entreprenörskraften och energin och liksom viljan att göra något. Jag tror att vi kom till insikten att den har inte så mycket att göra med vad man är uppväxt eller vilka socioekonomiska förutsättningar eller vilken liksom bildningsnivå man har.
Mm.
Finns den där och om man har hittat något man tycker är spännande, då är den där. Liksom. Mm. Det tror jag faktiskt var en lärdom.
Men tror du att det är svårare att få investeringar om man saknar kontaktytor eller bor på fel ort?
Ja, det tror jag.
Mm.
Jag tror absolut att det är så. Sen måste jag säga att nu har inte jag varit med i liksom århundraden, men bara under den tid som jag har arbetat aktivt så det har ju aldrig funnits fler människor vilja att investera kapital, fler kanaler att söka sig till och med initiativ som Shift och annat så finns ju möjligheterna idag på ett helt annat sätt.
Mm.
Men med det sagt så tror jag fortfarande att det finns ett ganska stort glapp eller gap att bygga.
Mm. Och det är förhoppningsvis en del av, eller Shift är väl en del av den lösningen förhoppningsvis.
Ja, men det tycker jag. Och framförallt i ett land som Sverige som inte är enormt så kan man faktiskt få ganska fin impact i ett sånt här projekt.
Mm. Hur jobbar ni internt med mångfald med investeringar? Alltså både internt i Novax, hur jobbar ni med det? Och även hur investerar ni bredare? Vad gör ni för att kunna investera bredare?
Vi har bara börjat skrapa på ytan tycker jag i den här frågan.
Mm.
Vi har en väldigt tydlig ambition och vilja att bli mycket bättre. Men det finns en hel del kvar att göra.
Mm.
Sen har vi försökt vara lite strukturerade i det här nu. När vi har haft lite tid. Och vi har satt upp tydliga riktlinjer för oss själva på Novax.
Mm.
Vad gäller hur vi rekryterar. Hur vi bygger kultur. Som gör att alla som liksom har egenskaper som matchar. Faktiskt känner sig hemma.
Mm.
Och att medvetet söka liksom ett bredare perspektiv på alla frågor.
Mm.
Så jag tycker vi har ett bra sätt att jobba på Novax. Sen har vi rätt mycket kvar att göra vad gäller att skapa mångfald i teamet.
Mm.
Sen har vi hade en workshop i september tror jag för alla våra bolag.
Mm.
Där vi hade en hel dag. Vi hade bjudit in dels har vi lite intern liksom stöd inom Axel Jonsson genom Accelerate som du kanske känner igen.
Mm.
Vi hade bjudit in dem, vi hade bjudit in Allbright Foundation, okay. Vi hade sammanställt massa forskning och liksom lärdomar
mm.
för att utbilda alla vd:ar, alla ordförande och eventuella andra nyckelpersoner i våra bolag. Och det är ju 24 bolag, eller 25 bolag nu. Så det var kul att kunna få dit alla och lägga en hel dag på det här. Och vi summerade upp det med att ställa ett antal krav på bolagen. Och det var i princip 3 bolag. 1. Ni måste se till att alla bolag har en minimum kunskapsnivå vad gäller de här frågorna som är ganska hög. Och där kunde vi tillhandahålla ett antal utbildningar, resurser i termer av liksom data och publikationer.
Och ni har ju Albright tillgång till dem liksom.
Ja, exakt. Och vi har också workshops och format genom Axel Jonsson och genom andra partners. Så att säga, 1. Se till att skaffa kunskap. Har ni andra källor kan ni jobba med dem, men vi erbjuder en mängd källor här. 2. Se till att när ni rekryterar att ni är så lite unconscious biased som möjligt.
Som
se
det bara går.
Som det bara går. Rekrytera ur hela poolen. Och så erbjuder vi ett antal verktyg där vi också samarbetar med både kunskapsföretag och faktiskt rena mjukvaruföretag som gör rekryteringsprocesserna lite enklare att hantera. 3. Engagera er i civilsamhället. Både som bolag, vi ställer krav på alla våra bolag ska engagera sig som bolag. Vi lyfte upp ett exempel om Novax och Shift. Här tyckte vi var ett syfte som vi gärna ville delta i. För att förhoppningsvis vara med och knuffa den här bollen lite åt rätt håll. Men där vi också kunde erbjuda alla medarbetare på Novax att jobba med det som de kan. Nämligen investeringar och coachning av entreprenörer.
Precis, det går hand i hand.
Det går hand i hand. Så vi har ställt kravet. Alla bolag ska engagera sig i civilsamhället, men man ska också bereda anställda möjlighet att engagera sig på arbetstid om det behövs i civilsamhället. Så de 3 kraven har vi ställt och sen har vi också, vi har inte skickat ut den ännu, men vi har preppat alla för en basmätning där vi mäter könsfördelning, åldersfördelning tycker vi är ganska viktigt. Vad kallar vi det? Internationell bakgrund har vi kallat det. Och en parameter till, så att vi gör liksom en nollmätning.
Gud vad grymt.
Ja,
men jag ser fram emot att följa det här.
Ja, men det kommer bli spännande. Det här gör vi inom hela Axel Jonsson, så vi kommer få ganska bra benchmark. Det är en bra bit över 20 000 anställda i gruppen. Så att då kan man börja benchmarka lite. Sen är det ju såklart, för vissa bolag är kanske internationell bakgrund mycket viktigare än kön. Vissa handlar om att rekrytera män, andra handlar om, många handlar om att rekrytera kvinnor. Men det handlar ju, det är ett ganska brett spektrum. Då har vi i alla fall en bas att starta från. Så de kraven har vi ställt. Det har börjat hända saker i bolagen och vi hoppas att till sommaren ungefär så får vi se lite första resultat.
Ja, det här måste vi följa upp på.
Ja.
Grymt, men verkligen bra krav, för det blir så enkelt, men samtidigt så, det innefattar ju så mycket också.
Ja.
Bara att rekrytera unconscious liksom, det är bara det en dörröppnare.
Ja.
Och allt annat bygger ju på varandra, så verkligen bra gjort det.
Ja, men tack.
Det måste jag ge till er. Men Joakim, tack så mycket för att du är med och tack för att Novax är med i Shift och stöttar oss.
Tack så mycket. Det är vi som ska tacka. Det här känns väldigt meningsfullt.